Hej, mitt namn är Karo och jag jobbar på SafeTeam som dörrautomatikstekniker. Varje dag skapar jag trygghet tillsammans med dig som kund genom lås, larm, kameror, passersystem och dörrautomatik. Det roligaste med mitt jobb är att få träffa er kunder och lösa era problem. Vi är ett himla gött gäng och jag tror det återspeglas i våran service till dig som kund genom att ge dig ett snabbt och ärligt svar i alla lägen. Välkommen till SafeTeam, din partner i säkerhet.
Allt fler företag och organisationer inser behovet av trygga och säkra bakgrundskontroller inför anställningar och ingående av affärsavtal. En felrekrytering eller en affär som går fel kan kosta dig eller din organisation stora summor. I vissa situationer finns det lagkrav på bakgrundskontroller. Verifiera erbjuder dig tillgång till dagsaktuella domar och andra offentliga handlingar från domstolar, myndigheter och yrkesregister. Verifieras rättsdatabas används varje dag av tusentals personer, företag, myndigheter och organisationer för bakgrundskontroll och nyhetsresearch. Verifiera hjälper dig hitta en lösning som skyddar din verksamhet och ger dig den information du har behov av. Besök vår hemsida på verifiera.se.
Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer. Under den senaste tiden har rapporterats mycket om spioneriet mot Sverige. Det har bland annat varit två aktuella fall, ett med två bröder som härstammar från Iran och ett med ett ryskt par. I båda fallen ska de ha spionerat på Sverige för Rysslands räkning. I det här avsnittet ska vi prata om bland annat just spionhotet mot Sverige. Och det med en representant från de som försöker förhindra just det, nämligen Säkerhetspolisen.
Många tror att spioneri från främmande makt och Ryssland är någonting som inte riktigt angår dem, och det är någonting som sker på film eller någonting i böcker. Men det finns ändå ganska många grupper i Sverige som kan komma att påverkas av spionerier från Ryssland.
Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden.
Säkerhetspolisen har sitt huvudkontor i Solna, nära stadsgränsen mot Stockholm. Efter att ha legitimerat mig i deras reception blir jag visad till ett ljust och luftigt konferensrum. Där träffar jag den som ska berätta mer om det här med spionhotet mot Sverige. Med anledning av det säkerhetspolitiska läget är han inte med hela namnet eller på bild, utan bara med sitt förnamn.
Jag heter Henrik och jag jobbar som senioranalytiker på kontraspionaget på Säkerhetspolisen. Och kontraspionaget jobbar då med att förhindra och försvåra för främmande makt att bedriva spioneri och annan säkerhetshotande verksamhet mot Sverige.
Ja, du jobbar alltså här på kontraspionaget på Säkerhetspolisen eller Säpo då. Men vad har du gjort innan det?
Jag har jobbat som underrättelseanalytiker under flera år, både inom polismyndigheten och inom Säkerhetspolisen. Och varit fokuserad här på Säkerhetspolisen, framförallt på säkerhetshotet från Ryssland.
Och om det är någon lyssnare som inte känner till vad Säkerhetspolisen, eller Säpo som ni också ofta kallas, gör mer övergripande, kan du kort berätta om det också?
Ja, vi jobbar väl framförallt inom fem stora verksamhetsområden. Och det yttersta målet är att skydda, ska man säga, Sveriges den inre säkerheten. Försvarsmakten sköter ju liksom det yttre hotet och försöker att förhindra och försvåra för det. Och då jobbar vi inom olika verksamhetsområden, som kontraterror, författningsskydd och kontraspionage, då, säkerhetsskydd och sen även personskydd, där vi skyddar den centrala statsledningen.
I det här avsnittet så ska vi prata om spionhotet mot Sverige, som det har rapporterats mycket om i medierna, under i synnerhet den senaste tiden. Men om vi börjar med den säkerhetspolitiska situationen i nuläget, hur är den på en global nivå, om man då främst fokuserar på Europa?
Självklart så har kriget i Ukraina och Rysslands krav på en förändrad europeisk säkerhetsordning och den övergripande konflikten mellan Ryssland och väst kraftigt påverkat den europeiska säkerhetsordningen, vilket då även har fått globala konsekvenser. Utöver det så fortsätter, bedömer vi, liksom Kina och Iran med sin säkerhetshotande verksamhet och sitt liksom allt mer aggressiva beteende gentemot omvärlden och sina fiender. Och till exempel så Kina har en väldigt aggressiv retorik gentemot Taiwan och även högt tonläge mot USA. Och Iran slår kraftigt ner de protester som förekommer med inom Iran mot regimen. Och vi ser även i högre grad ett samarbete under de senaste åren mellan de här tre stora hotaktörerna som också bedöms vara de som utgör det största säkerhetshotet mot Sverige.
Du är inne lite grann på det här med att den säkerhetspolitiska situationen har förändrats efter Rysslands invasion av Ukraina. Hur då?
Ja, framförallt så har säkerhetsläget i Sveriges närområde kraftigt försämrats i och med Rysslands aggression. Och Sverige står ju också mer entydigt på, man ska säga, för Sveriges del så har ju Sverige bytt säkerhetspolitisk inriktning i och med att vi har ansökt om ett NATO-medlemskap. Och det här har ju liksom påverkat vår roll väldigt mycket. Och vi har ju haft tidigare stått emellan, kan man säga, och försökt vara mer neutrala. Men det är klart, det här påverkar ju oss också. Hotbilden från Ryssland då förändras ju eftersom vi mer kommer i det lägret, i den här övergripande konflikten.
Och rent konkret då, hur påverkar det här oss i Sverige? Du ser att hotet ökar.
Ja, alltså det är en omdaning, en omläggning helt av Sveriges liksom säkerhetspolitiska inriktning. Och det är klart att det påverkar oss, till exempel Försvarsmakten som får helt andra förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Och även för Säkerhetspolisen, och exakt hur det kommer påverka vårt arbete återstår ju att se också. Och vi är ju mitt inne i den här processen nu, NATO-processen också. Och vi är inte klara med den.
I avsnitt 79 av Trygghetspodden i serien IT-säkerhet och cyberhotet så medverkar två andra personer här från Säpo och pratar då främst om den digitala hotbilden. Men om vi tar då hotbilden både digitalt och analogt, hur ser den ut? Du har varit inne lite grann mer på det här, men kan du utveckla?
Ja, vi brukar prata, liksom, för att kunna presentera det här på ett överskådligt och ett pedagogiskt sätt, så brukar vi säga att hotet från främmande makt kan kategoriseras inom framförallt fyra olika områden. Och då är det liksom hotet mot Sveriges politiska beslutsfattande, hotet mot Sveriges ekonomi och näringsliv, hotet mot liksom grundläggande fri- och rättigheter och även hotet mot Sveriges territoriella integritet som Försvarsmakten och så vidare. Och sen så jobbar de här olika aktörerna inom de här fyra områdena, och det skiljer sig åt vilket fokus man har. Vissa kanske jobbar inom alla de här fyra och vissa kanske är mer fokuserade på några få av dem. Men sen så bedriver de i olika utsträckning då verksamhet mot Sverige.
Och hur har hotbilden förändrats sedan det tidigare avsnittet av Trygghetspodden kom ut då, i maj 2021? Och i synnerhet efter invasionen av Ukraina, om man tittar då både digitalt och analogt.
Ja, det har inte tillkommit något område utöver de här fyra. Men det är snarare att det har förstärkts inom dem. Och vi bedömer att det finns en förhöjd hotbild mot Sveriges säkerhet från framförallt Ryssland. Men sen ska vi komma ihåg också att mycket fokus är nu på Ryssland, men den säkerhetshotande verksamheten från Kina och Iran fortsätter också som tidigare, och den har inte förändrats.
Lite mer konkret då, det här med Kina och Iran. Vad är det de utgör för hot mot Sverige? För du var inne på det här, Kinas aggressiva ton mot till exempel Taiwan och USA. Men Iran, där pratar du om det som sker inne i Iran. Men hur påverkar det här oss i Sverige?
Ja, om vi börjar med Kina så bedriver de fortsatt liksom politisk inhämtning och påverkan mot Sverige. De fortsätter att anskaffa teknik från Sverige och de fortsätter att bedriva flyktingspionage mot olika grupper som bor i Sverige som de bedömer utgör ett hot mot regimstabiliteten. Och allt det här kommer ju ur Kinas, man ska säga, långsiktiga mål att bli den ledande staten i världen inom ekonomi, politik, försvar och vetenskap och forskning. Och det är ett långsiktigt mål och det är ingenting som varierar kraftigt. Och sen när det gäller Iran så är också liksom det grundläggande för Iran och för många, eller för alla auktoritära stater, är just regimstabiliteten. Och när det gäller Sverige så finns det många personer av iranskt ursprung som bor i Sverige och många dissidenter som är liksom kritiska till regimen i Iran. Och därför så bedriver man flyktingspionage mot de här grupperna i Sverige och har gjort det sedan 1980-talet under hela tiden som man har suttit vid makten. Och sen så bedriver också, misstänker vi, Iran teknikanskaffning också och till olika verksamheter i Iran.
Utöver de här tre då, finns det andra länder som också utgör ett hot mot Sverige?
De här länderna är de som vi först och främst bedömer utgöra ett säkerhetshot mot Sverige. Sen så kan det finnas andra länder som bedriver underrättelseverksamhet mot Sverige eller i Sverige. Men man ska också skilja lite på att bedriva underrättelseverksamhet och sen bedriva säkerhetshotande verksamhet. Men det är framförallt de här tre som vi fokuserade på och lägger resurser på.
För just det här med till exempel inhämtning av information och det här med att försöka få tillgång till underrättelse eller teknik och så. Det kan man tänka sig att det är ganska många länder, för det finns ju fler auktoritära länder i världen än just de här tre. Så att det kan finnas fler som vill ha tillgång till exempel försvarsindustriella saker från Sverige eller annat underrättelse.
Absolut, och vi jobbar ju också med icke-spridningsfrågor där vi också försöker se till att andra auktoritära stater inte får del av sån teknologi som kan användas till exempel för att utveckla massförstörelsevapen. Och det ingår i vår verksamhet också. Så är det absolut. Men det är inte så att de här länderna nödvändigtvis utgör ett säkerhetshot just mot Sverige, utan de kanske snarare försöker utveckla teknik och massförstörelsevapen som kan användas i andra konflikter med grannländer till exempel.
Finns det några länder utöver de här tre som ni från Säpo kan nämna?
Nej, vi fokuserar framförallt på de här tre länderna. Och det är de som vi bedömer och pratar om i nuläget.
Sverige har ju ganska nyligen ansökt om ansökan till NATO. Hur har det ryska spioneriet mot Sverige sett ut efter att det politiska svängde och att det var klart att vi skulle ansöka om medlemskap i NATO och att vi sen gjorde det?
Alltså det har gått en ganska kort tid och vi har egentligen inte sett några avsevärd svängning i det ryska spionaget mot Sverige eller den säkerhetshotande verksamheten. Utan bedömningen är att den fortsätter som tidigare.
Rent konkret då, Rysslands spioneri mot Sverige, hur påverkar det medborgarnas säkerhet och därmed trygghet?
Ja, det här är en väldigt bra fråga. För den här, jag tror att många tror att spioneri från främmande makt och Ryssland är någonting som inte riktigt angår dem och det är någonting som sker på film eller någonting i böcker. Men det finns ändå ganska många grupper i Sverige som kan komma att påverkas av spioneriet från Ryssland. Exempelvis har vi de personer som är aktiva inom svensk politik eller försvarsmakt eller forskning som sitter på sån information som de ryska tjänsterna är ute efter. Och de kan bli kartlagda och approcherade av de ryska tjänsterna. Och här har vi ett exempel för några år sedan när en person som var en forskare som jobbar på olika svenska företag med avancerad teknik spionerade för SVRs räkning och som också dömdes till det sen. Sen så har vi personer från Sverige som reser till Ryssland eller som bor i Ryssland under längre perioder. Och de här kan också bli kartlagda och approcherade av rysk säkerhetstjänst. Sen så har vi den ryska diasporan som bor i Sverige. Och auktoritära tjänster är ofta intresserade av diasporor i utlandet. Framförallt för att de utgör de bedöms utgöra ett hot mot regimstabiliteten. Men de kan också utgöra verktyg för inhämtning. Och det kan vara enklare att rekrytera någon ur den egna diasporan än ur den övriga befolkningen. Så de personerna, till exempel ryska diasporan, misstänker vi ändå. Eller vi bedömer att ryska tjänster kartlägger personer i diasporan. Och sen så finns det en mängd olika andra kategorier också, eller personer som kan drabbas det här. Till exempel dissidentgrupper som kan utsättas för våld och hot också. Och vi hade också ett ärende här för några år sedan när en person ur den tjetjenska diasporan utsattes för ett mordförsök. Där vi bedömer att de ansvariga var utskickade från regimen i Grozny. Och sen såklart så kan företag, organisationer, myndigheter och personer också utsättas för olika former av ryskt cyberangrepp också. Och här har vi också som exempel, till exempel så genomförde den ryska militära underrättelsetjänsten GRU ett cyberangrepp mot Svenska Riksidrottsförbundet för några år sedan där man hämtade ut information om svenska idrottare och sen som använde en smutskastningskampanj för att då man menar att Sverige ägnade sig åt dopning och var precis lika dåliga som Ryssland. Och det var ju också ett sätt för att dölja liksom de egna dopningsskandalerna i Ryssland. Så det är ganska många personer ändå som kan drabbas av det här ryska spioneriet.
Du nämnde två uttryck här som vi kanske ska förklara lite grann. Diaspora, du menar alltså folk ifrån det landet som har flyttat till Sverige?
Ja, det stämmer bra.
Just det. Och sen nämnde du SVR. Mm. Vad är det?
SVR är den ryska utrikesunderrättelsetjänsten, den som inte är den militära tjänsten, som inriktar sig på olika mål i Sverige men inhämtar information om bland annat politik och ekonomi och svensk forskning. Kan man säga. Och sen finns det också den här säkerhetstjänsten i Ryssland som heter FSB som jobbar mer med de interna frågorna som kontraspionage och kontraterror. Och de här två delarna var tillsammans utgjorde KGB förut. Men efter Sovjetsystemet kollapsade i början på 90-talet och ledningen i KGB stödde ett kuppförsök då mot Gorbachev. Så som bestraffning sen efteråt, det var ett misslyckat kuppförsök. Som bestraffning så splittrade man upp KGB i olika delar. Så att de blev separata myndigheter.
Varför spionerar då Ryssland på Sverige? Vad är det man vill veta för något?
Ja, alltså rent övergripande så har Ryssland sina egna mål. Med man vill uppnå regimstabilitet och man vill också bli en militär och politisk stormakt tillsammans med de andra som USA och Kina. Och för att uppnå de här målen så bedriver man då spionage mot andra länder. Och när det gäller konkret Sverige så är det just inom de här fyra områdena som jag nämnde lite kort tidigare så bedriver man då spionage som i slutändan liksom syftar till att uppnå de här övergripande målen. Och när det gäller svensk politik till exempel så är ju till exempel NATO-frågan är ju väldigt, väldigt stor, men det är också till exempel nu EU-ordförandeskapet när vi ska hantera Ukraina-frågan bland annat på europeisk nivå. Och även vårt stöd till Ukraina är såklart intressant, för det går ju liksom på tvärs ändå mot deras säkerhetspolitiska mål. Och när det gäller den territoriella biten så är ju svensk försvarsförmåga väldigt intressant, och vi ligger ju väldigt intressant strategiskt i Östersjön. När det gäller Sveriges ekonomi och forskning så är det intressant att liksom spionaget, när man får ut de här teknologin från svenska företag och forskningsinstitutioner, så finns ett syfte att kunna bland annat använda den här informationen i att utveckla den egna militära förmågan. Eftersom man inte själv har tillgång till alltid sån avancerad forskning och man är också belagda med vissa sanktioner. Och sen så är det som sagt den här med, när vi pratar om det, grundläggande fri- och rättigheter, då pratar vi om människors rätt att kunna liksom uttrycka sig fritt i Sverige, och då berör det flyktingspionage. Och då är det just att kunna hålla dissidentgrupper under kontroll i Sverige. Och sen kanske inte det är lika en stor del för den ryska regimen som för den iranska eller den kinesiska, men det finns ändå. Och som jag nämnde just speciellt mot den tjetjenska diasporan i Sverige.
I flera avsnitt av Trygghetspodden så har vi pratat om hybridkrigsföringen och att den kan ta sig så många olika skepnader. Utifrån det, har spioneriet påverkats av det här och förändrats jämfört med under det kalla kriget till exempel, när det mer fanns ett rent militärt hot mot Sverige?
Ja, alltså för det första så delar vi inte upp det riktigt så där civilt eller militärt, utan vi pratar både att det finns ett spioneri bedrivs mot civila mål och mot militära mål. Och sen så ska vi också säga att just spioneri är någonting som pågår hela tiden. Och när vi sitter här och pratar till exempel så pågår sannolikt någon form av ryskt liksom spionage mot Sverige.
För just det här med hybridkrigsföring är ju någonting som vi som sagt har pratat om i flera avsnitt av Trygghetspodden. Och det låter ju som att det blir mer och mer att man använder, som några medverkande till exempel har uttryckt det, ett klaviatur där man kan spela på fler och fler tangenter för att just dra nytta av den här hybridkrigsföringen och kanske då skapa osäkerhet eller desinformation eller liknande. Och det är det jag menar lite grann, att om det här har ökat, i och med att det låter som att det här med hybridkrigsföring har ökat, att spioneriet också har ökat.
Ja, om man ska säga så här, om man backar lite, så efter att Sovjetunionen kollapsade, så sen dess så har inte det ryska underrättelseinhämtningen mot Sverige upphört, utan den fortsatte under alla år. Det som har skett som är en förändring, det är, som jag var inne på tidigare också, sedan 2014 så har Ryssland i högre utsträckning ägnat sig åt mer säkerhetshotande verksamhet. Och då är det inte bara underrättelseinhämtningen, utan det är olika former av påverkan mot väst men även mot Sverige. Och det här kan ta sig olika uttryck. Det kan vara politiska uttalanden eller diplomatiska påtryckningar, men det kan också vara smutskastningskampanjer, informationskampanjer, cyberangrepp och olika former av sabotage. Och vi ser också att sedan 2014 har Ryssland varit väldigt aggressiva mot väst, och de har genomfört en rad olika spektakulära aktioner. Till exempel när man sprängde ett vapenförråd i Tjeckien 2014, när Tjeckien är NATO-landen då. Man har inblandning framförallt kanske valet i USA 2016. Man har försökt att mörda med kemiska stridsmedel en för detta rysk agent i England. Man har mördat en tjetjensk oppositionell i Berlin 2019 och liksom ägnat sig åt inblandning i Montenegro inför deras NATO-anslutning. Så visst, det är ett annat hot från Ryssland och som inte är just den här rena underrättelseinhämtningen. Och det måste vi såklart också i Sverige ta höjd för, att det kan ske helt andra åtgärder mot Sverige när vi dimensionerar vårt skydd.
Du nämnde det här med cyberangreppet mot Riksidrottsförbundet och att man försökte smutskasta svenska idrottare. Mm. Finns det ett annat rent konkret exempel på hur man har försökt påverka i Sverige från Ryssland?
Ja, vi har ju ett exempel som skedde bara häromdagen, där man som skulle kunna vara en rysk påverkanskampanj, när det i ryska medier framkom att man skrev att Ulf Kristersson hade öppnat för att liksom placera kärnvapen på svensk mark i fredstid efter det här EU med NATO-anslutningen. Och det skulle kunna vara ett sånt sätt när man försöker påverka den svenska beslutsprocessen och allmän opinionen också.
Får det här någon påverkan på befolkningen i Ryssland? Att vi i Sverige då, till exempel om man försöker smutskasta oss genom såna här saker, alltså har man även nytta av det på sig inrikespolitiskt, eller är det bara för att försöka destabilisera oss här i Sverige när man gör såna här saker?
Jag tror att i många fall så är det nästan bara riktat mot den ryska inhemska opinionen också, och vi har ju sett under senaste halvåret också att det har varit en mängd politiska uttalanden i Ryssland kring den svenska NATO-anslutningsprocessen, men som ändå inte verkar liksom riktade mot Sverige, utan det handlar mycket om också att en påverkansoperation lite mot den egna befolkningen också. Så det stämmer.
Du har varit inne lite grann på det, men vilken koppling finns det mellan spioneriet mot Sverige och Rysslands säkerhetspolitiska ambitioner att vara den här globala stormakten med då intressesfärer som de vill styra över?
Jag skulle säga att det är en väldigt tydlig koppling, och just NATO-frågan är ju den kanske bästa exemplet också. För det handlar egentligen inte om Sverige, eller det ryska intresset för NATO-frågan. För det har vi sagt från säkerhetspolisen under många år också. Det är deras enskilt största intresse när det gäller Sverige. Utan det handlar ju just om deras säkerhetspolitiska ambition och det här i närområdet. Att inte NATO ska komma närmare dem. Och de upplever sig som det som ett hot. Och därför så har det varit att förhindra ett svenskt och ett finskt NATO-medlemskap väldigt, väldigt viktigt. Men som sagt, det berör ju mer hotet från NATO än själva hotet från Sverige. För Sverige tror jag inte i sig kanske kan nog vara av en perifer betydelse. Utan det här rör sig om deras stormaktsambition och konflikten med andra länder också i högre grad.
Nu pratar vi om Sverige, men det som också kanske kan vara lite intressant är ju Finland. Alltså, arbetar man lika mycket mot Finland från ryskt håll? Vet ni någonting om det?
Det får nog vända till finska tjänsterna och prata om, eller försvarsmakten. Men jag tror att det är... De har ju en annan historia tillsammans. Och speciellt under kalla kriget så hade ju Finland en annan relation till Ryssland. Och de har också varit del av det ryska imperiet tidigare. Så att, men det är klart, de jobbar ju mot Finland också och försöker påverka dem. Så är det.
I avsnitt 79 av Trygghetspodden pratar vi alltså om det digitala hotet mot Sverige och hur underrättelseinhämtning eller spioneri kan gå till digitalt. Då kan det ske långt bort från ett annat land. Men det kan också genomföras fysiskt av någon på plats i Sverige. Ett sätt för främmande makt är då att försöka få någon att lämna ut information. Och så här kan det gå till.
Ja, vi brukar prata om en värvningstrappa när underrättelseofficerar inom främmande makt. De har ju fått tjänsterna får ju uppdrag från ledningen i till exempel i Kreml eller i Peking att inhämta en viss information. Och för att komma åt den här informationen som de inte har själva så sker en process där man försöker värva personer. Och den börjar ju med någon form av analys när man bestämmer själva liksom, eller försöker bedöma själva vilken information man vill komma åt. Och när man har beslutat sig för det, då börjar man målsöka först inom vissa sektorer, och det kan vara företag eller forskningsinstitutioner, och sen även ner på personnivå när man försöker titta så här, vem forskar på det här, vem är expert på AI eller nanoteknik till exempel. Och sen när man har gjort det och hittat några personer, det är inte bara att man går på en utan då försöker man hitta flera, då försöker man ju börja studera de här och se liksom vilken information har de, men också vilka sårbarheter har de. Vad skulle vi kunna exploatera? Är det ego? Är det liksom, har de behov med pengar? Eller det kan vara vad som helst. Någon form av sårbarhet. Och sen när man har hittat det här och man bedömer att den här personen har access till den här informationen, då går man över i en närmande fas när man försöker liksom kontakta den här personen på något sätt. Ofta spontant, det kan vara på något forskningsseminarium. Det ska ju oftast ske lite naturligt. Man kan inte bara ringa hem till dem eller knacka på dörren. Så sen försöker man etablera den här kontakten och sen skapa, så går man över i någon fas där man försöker skapa någon slags vänskapsrelation med den här personen. Och det ofta ingår det klassiskt, så här, de har gjort nästan exakt, de har samma modus i 80-90 år, framförallt de ryska tjänsterna. När man försöker lämna över lite gåvor, oftast kan det ju vara olika spritsorter och så här. Eller någonting om man vet att personen gillar någonting annat. Och sen så försöker man i den här fasen, börjar man försöka ge lite små uppdrag att hämta in öppen information. Och sen när man känner att tiden är rätt så går man över på själva rekryteringen när man ligger fram. Och det här kan vara väldigt smygande också. Och det är inte alltid att det blir kanske en direkt fråga utan att, och ens att personen ens förstår att de nästan har kommit in i någon slags fas när de har blivit rekryterade som agenter. Men sen så kommer en fråga när man försöker rekrytera dem och säger så här, vi skulle vilja att du jobbar för oss och inhämtar den här informationen som är hemlig. Och då mot allt som oftast betalning också. Det behöver inte vara mycket pengar, man tänker att det är massor med pengar, men ibland kan det vara ganska små summor. Det beror ju på liksom hur desperat den här personen är och samarbete. Det kan också vara lojalitet, det behöver inte alltid vara att man behöver pengar, men de här underrättelseofficerarna är oftast väldigt duktiga på att hitta de rätta knapparna som man ska trycka på. Och om man känner att man om man råkar ut för det här så är det väldigt bra om man kontaktar sin egen säkerhetsorganisation eller att man kontaktar den säkerhetspolisen. Och så. Och man ska inte vara rädd för att kontakta oss, utan vi är väldigt, väldigt tacksamma för det här, den här informationen. Och det som sagt, det här pågår hela tiden och det är det som de ryska underrättelseofficerarna som är placerade i Sverige, det är det de jobbar med. Och även ryska underrättelseofficerare i Ryssland som går på liksom svenskar som bor i Ryssland och underrättelseofficerare runt om i världen också. Det här kan man drabbas av i flera olika länder också. Och speciellt om man jobbar inom en säkerhetskänslig verksamhet eller om man forskar på något ämne som är väldigt eftertraktat av andra länder.
Er högsta chef, Charlotte von Essen, sa ju under den här konferensen Folk och försvar i Sälen här om veckan att Sverige kan utsättas för sabotage från Ryssland då. Vad kan det här vara för sabotage?
Ja, vi bedömer att det är ett annat säkerhetsläge. Och vi har ju också varnat på sista tiden för det här och också sagt att verksamhetsutövare inom just energi, telekom och transporter eller kritiska transporter bör ha en ökad vaksamhet. Och det är sådana områden som främmande makt potentiellt skulle kunna slå mot.
I maj 2016 saboterades Häglaredsmasten, en radio- och tv-mast utanför Borås. Den 332 meter höga masten knäcktes då 100 meter ovanför marken och rasade. Det efter att någon hade skruvat loss stora muttrar som hållit fast de vajrar som hållit masten uppe. Enligt SVT gjorde det att omkring 188 000 personer då tillfället blev av med radio- och tv-signalen. Under samma månad i året utfördes också sabotage mot en annan mast några mil söderut utanför Tranemo då någon hade klippt av en kabel. Eftersom Sveriges Radio P4 är en beredskapskanal som används för viktig information till allmänheten är det här extra allvarligt. Enligt medieuppgifter löstes inte sabotaget mot Häglaredsmasten. Men vad säger Henrik, Är den här typen av sabotage mot master just sånt det finns en risk för? Och vet han mer om hur det gick just det fallet?
Jag känner inte till liksom hur det här fallet slutade. Jag tror inte att det är någonting som är löst och det är absolut ingenting som vi har gått ut med i alla fall. Men precis, det är ju en del så fall i telekom, sabotage mot telekomsektorn. Sen så vid det tillfället så fanns det ingen större pågående kris mellan Sverige och någon annan antagonistisk stat. Så att jag svårt att se liksom hur det skulle kunna passa in där. Och så. Utan det kan nog lika gärna vara någon annan aktör. Om det inte är så att man vill testa någon svensk förmåga är så. Men nej, kan inte svara mer på det.
Har ni sett några mer så här rent konkreta hot när det finns risk för sabotage mot till exempel viktig svensk infrastruktur?
Nej, det som vi gör, vi bedömer att det är vissa områden som sagt, energi, telekom och kritiska transporter som är mer sannolika att de skulle kunna utsättas för någon form av sabotage om säkerhetsläget ytterligare förvärras. Och då skulle det skulle vara en väldigt kraftig indikation på att säkerhetsläget har förvärrats, men vi försöker snarare vara proaktiva. Det är inte så att vi bygger och säger att det har hänt massa saker som vi bygger det på. Men sen ska man ju hålla i åtanke att just sabotaget mot Nord Stream är en sån händelse som ändå har höjt våran vaksamhet. Och vi bedömer att det är sabotage och vi har ingen bedömning än om vilken stat som ligger bakom det här. Men det är ändå ett tydligt tecken på att konflikten har kommit närmare Sverige i alla fall. Och det är också en indikation på vad som skulle kunna komma att ske.
Den brittiska säkerhetsexperten, och nu får jag lämna lite reservation här för uttalet av hans namn, men Keir Giles sa i april förra året till den danska tidningen Berlingske Tidninge, BT, att Ryssland kan komma att sponsra lokala terrorgrupper i Sverige och Finland för att straffa oss för att vi ansökt om medlemskap i NATO. Vad kan du säga om den här risken?
Ja, rent konkret om Sverige och Finland och risken för det så kan jag nog inte säga någonting. Men det är ett känt modus bland andra stater att man kan använda ombud eller proxys för att utföra olika sorters uppdrag för att kunna destabilisera landet. Men man ska också säga att det i så fall görs tillsammans med, det är en påverkansaktion som görs brett. Så skulle man se sådana aktioner så skulle de säkert ackompanjeras med andra saker eller åtgärder också. Det är så också främmande makt och framförallt Ryssland oftast agerar. Att då skulle man kanske se det i samband med politiska uttalanden, cyberangrepp, diplomatiska uttalanden eller olika former av ekonomiska påverkansmedel eller informationskampanjer också. Så det är ingen omöjlighet, det skulle kunna ske, men det är ingenting som vi kan uttala oss om nu eller som vi egentligen har någon information om. Att dela i nuläget.
Men har ni sett någon förhöjd risk för det här? Eller någonting du kan säga?
Nej, det är ingenting som jag kan prata om. Men det ingår såklart i många andra staters arsenal att kunna ha den här förmågan. Och sen om de lyckas eller inte, det kan jag inte säga. Men det är absolut ingenting som är osannolikt. Och så att främmande makt kan användas av.
Den här brittiska säkerhetsexperten sa i samma artikel där att Ryssland också kan komma och spä på konflikter i svenska samhället genom att till exempel använda invandrargrupper som känner ett utanförskap. Och han tog då påskkravallerna förra året som ett exempel på det här. Hur ser ni inom Säpo på den risken?
Ja, alltså Ryssland har ju generellt sett så vill de ju söndra och härska gärna. Och de vill också sprida bilden, kanske internt i Ryssland också, av Sverige ett land i förfall. Men sen är det frågan också om visst, Ryssland kanske kan ha en sån avsikt att spä på motsättningar i samhällen i andra länder. Men sen är det också frågan om förmågan. Och det är, även om man har avsikten så är det inte säkert att man alltid har förmågan. Och när det gäller rysk påverkan också ska man säga att Sverige är ett ganska hårt mål jämfört med många andra länder. Och det finns en ganska, jag skulle säga en hög vaksamhet i Sverige just för sådana, till exempel för rysk påverkan och rysk desinformation. Men visst, det är inte omöjligt att de skulle vilja göra det. Men det är som sagt, det är inte säkert att de har förmågan att kunna göra det. Det är lätt också, ska jag säga, att vi att vi överskattar också den ryska förmågan. Och sen att vi, bara för att vi bedömer att de skulle kunna ha en avsikt eller vi har sett någonting i något annat land, så är det inte säkert att det alltid skulle fungera just i Sverige heller.
Du säger hårt mål. Menar du att vi är mer förberedda än andra länder? Eller vad menar du med hårt mål?
Jag tror att det finns en högre vaksamhet gentemot rysk desinformation och propaganda. Och vi kanske inte rakt av alltid köper det ryska liksom, narrativet. Och just politiska uttalanden eller diplomatiska uttalanden tror jag inte alltid biter på svenska beslutsfattare eller den svenska opinionen. Utan, och vi har ju en lång historia också med konflikter gentemot Ryssland. Och så jag tror att det är svårt från rysk sida att på ett kraftigt sätt påverka svensk opinion och svenska beslutsfattare.
En annan hotbild som kan finnas, som togs upp i en artikel i Aftonbladet i december. Då sa säkerhetsrådgivaren Carolina Angelis att det kan finnas en risk att det inom myndigheter, att det finns folk som har ursprung i andra länder som Ryssland kan försöka använda, som kan till exempel ha dubbla lojaliteter. Och att då till exempel då, som du har varit inne lite grann på, det finns ju många samhällsviktiga myndigheter som ansvarar för energi, dricksvattenförsörjning med mera, att man då försöker använda de här för spioneri. Hur ser ni inom Säpo på den här? Att man ska hantera den här balansgången? För att det kan vara bra att man har personer som har kulturell bakgrund, där man har annan kännedom och information och vetskap om saker och ting. Men samtidigt den här risken att de just kan ha dubbla lojaliteter.
Ja, så generellt kan vi säga att bara för att man har ett ursprung från ett annat land så gör man inte per automatik ett hot på något sätt. Det som finns och det som varje verksamhetsutövare ska tänka på, det är just att vissa personer som har en bakgrund i andra länder kan ha andra sorters sårbarheter som kan göra dem mer mottagliga för värvningsförsök från främmande makt. Och vi vet också att till exempel som Ryssland och Kina, när man värvar folk utomlands i den egna diasporan, ofta använder till exempel familjemedlemmar i hemlandet som ett slags påtryckningsmedel när man värvar. Så att även om någon inte vill samarbeta med ryska eller kinesiska regimen, så kan det ändå vara någonting som man använder som ett hot. Och vi har ju också den här kinesiska underrättelselagen som vi brukar prata om väldigt mycket från 2017, när kinesiska medborgare är skyldiga att samarbeta med kinesiska myndigheter. Så visst, och därför är det väldigt viktigt när personer säkerhetsklassas eller säkerhetsprövas inom myndigheter att man tar upp de här frågorna när man anställer personer. Och så. Men man ska absolut inte, man ska säga, dra sig för att anställa personer från andra länder. Men man ska våga i intervjuerna ställa frågor om, man kan fråga direkt om lojaliteter, om familj i hemlandet och andra saker. Men då måste man alltid ta ett beslut i varje ärende. För man vill inte heller utsätta den här personen för att skapa problem för den här personen genom att anställa en person i en säkerhetskänslig verksamhet. Om man sen befarar att de kan utsättas för värvningsförsök. Och då måste man i alla fall ta upp den här frågan med personen. Och fråga liksom, hur ställer du dig till det här? Att du kan bli liksom approcherad av personer från ditt tidiga hemland. Men som sagt, det får man göra en individuell bedömning i varje enskilt fall.
För inom myndigheterna så samarbetar ju ni mer och mer, har vi kunnat höra tidigare i Trygghetspodden, just för att hjälpa och stödja medborgarna på olika sätt. Hur kan ni stödja andra myndigheter just i den här frågan? Alltså, har ni konkreta tips eller så till andra myndigheter?
Nej, alltså, grunden, vi gör ju registerkontrollen i samband med det här, att de personer säkerhetsprövas. Men annars är det myndigheterna själva som är ansvariga. De ska göra en säkerhetsskyddsanalys och titta på vad de vill skydda inom sina myndigheter och vilka sårbarheter som finns. Och sen så är de själva ansvariga för det här säkerhetsarbetet och rekryteringen av personal. Men sen så kan de kan vända sig till oss också om de vill ha stöd i det arbetet. Men det är inte så att varje gång de ska anställa något, om de ska liksom ringa till oss och hur ska vi göra och så. För det blir väldigt svårt för dem själva, utan de måste försöka bygga upp den kapaciteten. Och det är svårt ändå. Det ställer väldigt höga krav på HR-funktionen på olika att kunna liksom bedöma vad den här personen kommer från det här landet eller det här landet. Och det behöver inte bara vara Ryssland. Det kan vara Kina, Iran, men det kan också vara en massa andra länder som bedriver spionage. Så det ställer väldigt höga krav på myndigheterna. Det gör det.
Det här leder oss in på att det har varit två mycket uppmärksammade spionfall i Sverige på senare tid. Ett med två bröder som härstammar från Iran, som förvisso då är åtalade för att ha spionerat för Ryssland och inte från Iran. Och sen ett par från just Ryssland. De här fallen har blivit som sagt väldigt uppmärksammade. Vad är det ni från Säpo kan berätta om det här?
Ja, det ena fallet rör ju de misstänkt grovt spioneri och där pågår en rättegång nu. Och sen i det andra fallet så rör det sig om olovlig underrättelseverksamhet och där pågår förundersökning. Så tyvärr kan det inte sägas mycket alls om de ärendena.
Jag vet inte om du kan svara på den här frågan då, men jag ställer den i alla fall. Det har ju varit i medierapporteringen så sägs det ju att det här kan, framförallt de här två bröderna då, kan vara det värsta spionfallet i svensk historia. Är det någonting som du kan säga att ni från Säkerhetspolisen delar den meningen eller?
Jag tror att vi ska invänta beslut från tingsrätt och hovrätt och högsta domstol innan vi gör någon, i alla fall jag gör någon mer offentlig bedömning av det här eller skadebedömning eller menbedömning av det. Och så. Men det är klart, det är ju väldigt allvarligt om det är så som Säkerhetspolisen och åklagaren påstår att det är.
Utifrån det här då, att Ryssland försöker påverka oss, kan det vara så att det här spioneriet kan ligga till grund för konkreta planer på hybridkrigsföring mot Sverige eller till och med krigshandlingar?
Ja, egentligen så är det nog mer Försvarsmakten som kanske ska prata om den där frågan. Men vi kan ju konstatera att Sverige ligger ju geografiskt till i ett område som är väldigt intressant för Ryssland. Och sen kan man väl säga om den militära underrättelsetjänsten GRU som är verksamma i Sverige, att de såklart, ett av deras huvuduppdrag är just att inhämta information om svensk försvarsförmåga. Och sen så såklart att den sen kan ligga till grund sen, tillsammans med annan information för ryska liksom, militära beslut gentemot Sverige. Men det är egentligen inte så konstigt, utan det är en del av deras uppdrag att förse den ryska försvarsstaben och övriga försvarsmakten med information som kan ligga till grund för den ryska krigsplaneringen. Men det betyder inte att det är ett krig på gång, utan precis som vi försvarsplanerar så krigsplanerar de. För att den dagen det uppstår en konflikt så måste ju de ha koll på svensk försvarsförmåga och kritisk infrastruktur också. Det är ingenting som man kan börja samla ihop då snabbt, utan det måste ju vara på plats i så fall.
För från olika myndigheter så säger man ju att det finns inget direkt krigshot mot Sverige, men att det ändå är ett ökat hot. Är det samma bild ni har här på Säkerhetspolisen?
Ja, vi bedömer att det finns ett förhöjt hot mot Sveriges säkerhet. Men när det gäller direkt krigshot och så vidare, då är det Försvarsmakten som får uttala sig om det. Men det är klart, det finns ju dels konflikten mellan Ryssland och Ukraina, men sen det är ju den stora övergripande konflikten är mellan Ryssland och väst och framförallt NATO då. Och vi är en del av den konflikten, så såklart beroende på hur den utvecklar sig så kommer ju Sverige dras med i vad som sker. Alltså, även om vi som sagt är kanske mer av perifer betydelse och vi är inte den drivande parten i den här övergripande konflikten. Men vi är absolut en part i den och vi kommer påverkas av den och vi kommer inte kunna hålla oss utanför.
Expressen avslöjade för ett par veckor sedan att en rysk affärsman äger mark nära Muskybasen i Stockholms skärgård. Hur stort är det här problemet med utländskt ägande, både av fysisk mark på känsliga platser i Sverige och i svenska företag som har ett skyddsvärde, och då både från ryssar, kineser och andra?
Ja, främmande makt använder sig av olika, man ska säga, verktyg för olika former av säkerhetshotande verksamhet mot Sverige. Det kan vara cyberangrepp, det kan vara påverkan och det kan också vara strategiska uppköp. Exakt hur stort problemet är kan jag inte säga, men jag kan säga att vi jobbar med den här sortens fråga och försöker liksom också göra vår bedömning av omfattningen, men det är ingenting som vi kan gå ut med nu och säga offentligt liksom, någon bedömning. Men visst, det är en del av främmande makts strategi gentemot Sverige.
Nu har vi pratat mycket om hotbilden mot Sverige, att du säger att det finns en ökad hotbild och så. Men vad kan ni då på Säkerhetspolisen och i synnerhet då kontraspionaget göra åt det här?
Ja, vi jobbar ju kontinuerligt med att bedöma och försöka reducera det här. Och det ska ju sägas att det kanske, nu har vi några offentliga förundersökningar om man ska säga, och pågående rättegångar. Men vårt uppdrag är framförallt att förhindra och försvåra. Så att vi försöker ju komma in så tidigt som möjligt i processen och avbryta. Och känner vi till att det är på gång, att någon som försöker värva en agent, så går ju vi in och försöker avstyra det så snabbt som möjligt innan det utvecklas sig till att det blir en brottslig verksamhet. Så där mycket av vårt fokus ligger ju på att, som sagt, på förhindra. Men sen när det i vissa fall har det gått för långt, och då måste vi som polisiära myndigheter, då måste vi inleda förundersökning. Men det är också väldigt kostsamt och det tar mycket resurser, så att det effektivaste och det bästa sättet, det är ju att försöka avstyra kväva i sin linda.
Efter att inspelningen på Säkerhetspolisen gjordes har domen från tingsrätten mot de två bröderna Peyman Kia och Paiman Kia kommit. De dömdes för grovt spioneri för att ha spionerat på Sverige för Rysslands räkning genom den ryska underrättelsetjänsten GRU. Det under 10 års tid, från 2011 till hösten 2021 då de greps. Peyman, den äldre brodern, döms till livstidsfängelse. Han anses enligt tingsrätten ha varit den drivande i brottsligheten. Det var också han som hade tjänster på Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och MUST, den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten. Och det var han som anskaffade de hemliga dokumenten. Därför döms han också för obehörig befattning med hemlig uppgift. Paiman, den yngre brodern, döms till 9 år och 10 månaders fängelse. Han anses enligt tingsrätten ha varit den som skött kontakterna med GRU och hanterat pengarna de fick för spioneriet. Brödernas spioneri har orsakat stor skada. Enligt tingsrätten har den utredning som Säkerhetspolisen själva har gjort kommit fram till att den har synnerligen allvarligt skadat Sverige, den högsta klassen på en 4-gradig skala. Vilka uppgifter som har röjts är dock oklart, då det mesta är hemligt.
Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.